Hej och välkommen till Vem är Lea? Mitt namn är Staffan Öberg och jag är författare till böckerna och är uppläsare av den här boken. Det här är del 1 i berättelsen om Lea som är en följetong. I det här smakprovet läser jag först den inledande prologen om dem som visar varifrån Lea kommer. Därefter läser jag upp början på första kapitlet som är från människornas vanliga värld. Där får du först träffa på Olsson som letar på ett spöke på vinden. Dom. Lea hade blivit kallad till samtal hos han. Det skulle genomföras i grottan. Den var enorm och dåligt upplyst. Det var det största hålrummet som var skapat i domvärlden, flera kilometer ner i underjorden. När hon leddes in i den stora salen med sina höga kalla valv, då kände hon en skälvande rädsla krypa in i henne, så stark att hennes ben knappt bar henne. Från den bortre delen av valvet kunde hon ana skuggan av han komma glidande över det stenbelagda golvet. Skuggan var över 3 meter hög, men det hördes inget när han närmade sig grottans inre. En sval, unken doft mötte henne. Den stanken kände hon igen och fruktade att det inte var ensamma. Någon annan hade samtidigt förflyttat sig in i grottan. 3 gånger tidigare i sitt liv hade hon blivit kallad hit och upplevde det som djupare och allvarligare för varje gång. Han hade inte någon gång visat sig i sin helhet utan varit som en skugga eller dold av ett mörkt töcken som omgav det område där hon trodde att han befann sig. Hon kunde enbart skönja de milda ögonen och den alltid leende munnen. Trots den kalla omgivningen gav det en känsla av trygghet. Hon förstod inte varför hon blivit beordrad till det här samtalet. Skulle hon bli bestraffad för något eller ännu värre bli avförd från listan? Det innebar i så fall slutet för henne, då hon förstått att en domer förintades om denne blev avförd. Nere i domvärlden hade hon levt i en egen grotta bestående av 4 rum där hon själv tillagade sin mat och sov. Hon hade obegränsad tillgång till tekniska resurser i ett eget laboratorium och kunde ibland få besök av han som ville kontrollera sina varelser. Lea hade varit en tillgång för honom då hon kunde leva uppe i den vanliga världen och i stort sett liknade en vanlig människa. Hon såg något bister ut med sin krökta lilla kropp och sin korta svarta frisyr. Hon var ingen skönhet men kunde smälta in bland människorna. Lea fördes fram till ett stort bord i gråsvart betong med en blänkande metallisk yta där hon knappt nådde upp till den kalla ytan. Hon klättrade upp på en hög pall för att nå upp. Den här gången var besöket helt annorlunda jämfört med tidigare och hon visste redan att han var inte ensam. Hon kunde inte se någon annan domer förutom den lilla runda uppenbarelse som ledsagat henne. Men hon kände att den markanta odören, den fanns där. Det kändes som en stank som kröp in i varje del av henne och gjorde att hon stelnade till. Hon visste att någonstans ovanför henne under de höga valven, där fanns den osynliga hon med sina giftspindlar. Doften kom sjunkande långt uppifrån. Där uppe, där fanns denna onda domer som Lea fruktade mest av alla. Den makt som hon hade över sina spindlar medförde att till och med han visade respekt för henne. Hon kunde därför besluta om sina egna uppdrag, både i den vanliga världen där uppe och nere i den andra världen. Den värld där de regerade. Nu befann sig Lea inför han för att informeras om att hon skulle bli avförd från listan. Men varför hade hon kallats till mötet? Trodde han att Lea inte märkte det? Hon kunde ögonblickligen lukta sig till närvaron av hon och spindlarna. Lea väntade bara på att spindlarna skulle bli synliga och gå till attack. Han inledde med en genomgång av Leas liv och de olika uppdrag som hon hade genomfört med framgång tack vare övernaturliga egenskaper för att kunna manipulera de vanliga människorna. Hon kunde se in i människornas ögon och genom dem så att de antingen kände en dödsrädsla eller en varm genomgripande värme som gav en lyckokänsla. Dessutom kunde hon låsa fast deras händer samt skicka in en kyla i deras kropp som uppfattades förlamande. Hon kunde även öppna alla deras dörrlås med handpåläggning. Hon var tacksam för de egenskaper hon fått för att hantera människorna, men hade nästan blivit försvarslös gentemot hon och var därför beroende av att han skyddade henne. Det gjorde han så länge som Lea var till nytta för det projekt som skulle genomföras. Han berättade att han tidigare inte haft den högsta makten inom dem utan fått visdom från den högsta. Hon hade fött honom ovan jord utan inblandning från någon man. En grupp forskare hade många hundra år tidigare lyckats skapa artificiell befruktning av den högsta, som på den tiden var en vanlig kvinna, men med mycket hög intelligens. Den högsta hade nedkommit med han som således haft en mor men ingen far. De blev tvungna att fly ner i underjorden för att undkomma alla som försökte röva bort den lille. Ett rykte hade på den tiden bildats omkring den högsta och han. Ryktet växte och talade om att det hade fötts en varelse med övernaturliga egenskaper. Det var sant, men den högsta lyckades undkomma med honom ner i underjorden där det sedan levde. Han tålde så småningom inte vanligt ljus och de gånger den högsta försökte ta med sig honom ovan jord blev det tvungna att vända på grund av ljuset. Han utvecklade med tiden ett hat och hämndbegär gentemot världen där uppe. Allt eftersom kommunikationen fortskred mellan Lea och han förstod hon att hon inte skulle bli avförd från listan. Hon var istället mycket värdefull för honom och skulle inom någon vecka skickas upp till den övre världen. Där skulle hon förbereda ett långsiktigt övertagande. Här avbryter jag prologen om dem och den värld som finns långt nere i underjorden, där han är herre. Jag fortsätter istället med kapitel 1 som utspelas i den vanliga världen, närmare bestämt i Sundbyberg, strax norr om Stockholm. Där får du träffa Olsson som är en äldre man hemkommen från resor ute i världen. Kapitel 1. God afton, herr Olsson. Käftpojke, mumlade Olsson. Han var på ett uselt humör. Ryggen krånglade igen och den där grabben skulle inte komma och tro att han var någon. Olsson släpade sig upp för trapporna till sin lilla etta i Sundbyberg, strax norr om Stockholm. Den hade han nyligen fått tillgång till genom en ytlig bekant. Hon hade presenterat sig som Lea Sjö, en liten kärring med krökt kropp och bistert utseende och kortklippt nästan svart hår. Han kände en egendomlig rädsla för Lea, men hon hade ordnat med lägenheten till honom. Mer visste han inte om henne. Hur gammal var hon? 60 år? 70? Olsson själv närmade sig 70. Åren flöt raskt förbi. Han hade tillbringat många år på sjön, men var nu åter hemma i Sverige för gott. Det hårda livet på sjön hade tagit ut sin rätt och kändes i kroppen. Lea var nog högst 60. Kanske ett fruntimmer att satsa på. Men han vågade inte. Lea brukade styra alla samtal de hade och bestämma med sin barska röst. Den var något metallisk ibland, framförallt när hon ville visa att diskussionen var avslutad. Sedan försvann hon bara. Hon gick fort, fast hon hade käpp. Det var något som var fel på henne, men han begrep inte vad. Olsson var glad åt sin lägenhet som han hyrde billigt av Lea. Den låg bara en kvarts promenad från Sundbybergs centrum i ett underbart litet skogsområde där den halvcirkelformade huskroppen omfamnade ett område med trädungar, lekplatser, promenadstigar och parkbänkar. Han var säker på att han skulle trivas alldeles utmärkt och såg fram emot våren och sommaren och att kunna sitta på en bänk med en kopp kaffe. Han ville helst sitta där tillsammans med någon som brydde sig om honom. Olsson saknade en kvinna att bry sig om. Erik bodde fortfarande hemma med sin mamma Svetlana i en lägenhet under Olsson. De hade för några år sedan flyttat till Sverige från Ryssland. Hon hade alltid varit förtjust i Sverige och gav därför sin son ett riktigt svenskt namn. Det var inget fel på pojken, men han behövde väl inte jämt vara så förbannat hövlig, tyckte Olsson. Själv var han inte hövlig, svor ofta, var allmänt butter och klagade emellanåt på sin onda rygg. Han behövde en kvinna, en gammal ensam gubbe, var det något att ha den? Olsson bodde naturligtvis högst upp och inte fanns det någon hiss. Han hasade sig upp för de tre trapporna med två tunga matkassar. Varför i helvete ska man äta? Det är ju så jävla tungt, tänkte han. Väl uppe vid dörren kom det där ljudet igen. Han hade bott här bara en dryg månad och första veckan tyckte han sig höra konstiga ljud i huset. Han begrep aldrig varifrån de kom. Men nu var måttet rågat. Han skulle ta reda på spöket och spöa upp det. Olsson hade varit med om det mesta och var sällan rädd. Efter 40 år på sjön och därtill något år i fängelse så fick man tåla ett och annat. Hans skrovliga ansikte visade på ett liv utöver det vanliga. Nu var krafterna inte som förr, men huvudet var inget fel på. Han var innerst inne en kylig rackare som inte vek ner sig för mycket. Ja, det var för Lea då. Han kunde ju inte begripa varför han var så rädd för henne. Hon verkade inte vara riktigt normal. Något fel var det på henne. Han gick in i sin lägenhet och plockade upp maten ur matkassarna. Trots att hungern skrek från den tomma magen så var han nyfiken på det där ljudet. Man kunde ju inte veta om det var en människa i nöd eller någon som bara jävlades. För säkerhets skull letade han upp en ficklampa. När han kom ut ur lägenheten såg han Svetlana ner i trappan. De hade träffat på varandra många gånger och han trodde sig ha märkt ett visst intresse. Han tyckte hon var sexig i sin snäva jumper som framhävde hennes behag och hoppades på närmare bekantskap. Herr Olsson, vad är det här? Är det någon där uppe? Jag hör jämmer när jag går ut. Någon är där uppe. Ja, jag har också hört det och nu ska det bli slut på eländet. Fru Svetlana behöver inte vara rädd. Olsson hade blivit förtjust i Svetlana och flörtat på sitt eget buttra sätt med henne i trappan. Hon hade en rolig svenska, tyckte han. Han gick med bestämda steg upp för trappan till vinden, tog fram sin nyckel och låste upp. Han hörde inte ett ljud, utom ett svagt vinande. Det var inte särskilt tätt i de där gamla väggarna. Efter en stund hittade han strömbrytaren och tände lampan. Det var inte mycket ljus som kom från den. Allt var uselt i det här huset. Han hade redan hunnit klaga hos värden. Är herr Olsson någon där uppe? Frågade Svetlana på sin konstiga svenska. Fan, jag har ju inte kommit in än, skrek Olsson tillbaka. Ska hon börja väsnas innan man ens hunnit börja tänka? Typiskt fruntimmer, tänkte han. Olsson kisade i det svaga skenet på alla förråd där inne. Han hade tidigare bara varit här en gång och visste inte hur stort det var. Huset hade flera entréer och vinden gick genom hela huset. Han gick in en bit för att kunna se hur vinden såg ut. Det fanns verkligen en hel del skräp inslängt i diverse förråd med nät runt om. De flesta förråden var låsta med hänglås, men inte alla. Han hade själv sitt förråd på mitten och hade inte något hänglås att sätta dit. Han hörde Svetlana ropa långt ner i trappan, men kunde inte urskilja några ord. Hennes svenska var ju inte den bästa och det var inte så konstigt efter bara några år i Sverige. Plötsligt kom det en stark vindil och dörren smällde igen. Turan hade tänt lyset. Det gick att se någorlunda även om ljuset var svagt. Han gick längre in i vinden, så lång och full med bråte. Plötsligt small det till och ljuset slocknade. Nu såg Olsson inget alls och det kändes ruggigt. Han var från sina båtresor van att smyga runt i mörka gränder, så det borde inte vara något att bry sig om. Det hade ju hänt när han varit in på en krog att han blivit jagad av små lokala ligor. Men det var många år sedan han var på sjön. Han försökte treva sig bakåt mot dörren men snubblade över en hög med kartonger som någon lagt mitt i gången. Han kände något svepa förbi kinden och skrek till. Vad skulle han hit upp och göra? Fast det var ju det där ljudet han hade hört flera gånger. Någon jämrade sig. Nu svepte något förbi igen och Olsson försökte vänja sig i mörkret, tappade balansen, föll med ett brak i golvet och slog huvudet i en låda. Allt blev svart. Han försvann för en lång stund, en evighet, djupt ner i mörkret och hemsöktes åter av en återkommande mardröm. Något rörde sig vid smalbenet. Han såg inget. Det var kallt och fuktigt. Var hade han hamnat? Nu var den där vid benet igen. Han ryckte till och kände att något sprang förbi kinden. Olsson kände hur obehaget svepte in honom i en dimma. Något försökte gnaga på hans ben. Han skrek till och ryckte åt sig benet, kände med handen. Det blödde lite. Nu var något och nosade på andra benet. Han skakade, satte sig upp. En droppe föll på pannan, en till och en till. Varför droppade det? Olsson sökte runt om, kände en filt som han drog till sig. Virade den runt benen. Måste skydda sig. Han svepte ut med handen och kände pälsen. Fanns det råttor här? Nu kom han ihåg. Han var instängd i en fängelsehåla på Filippinerna. Anklagad för narkotikasmuggling. Det var ju löjligt, han som inte ens rökte. Men någon hade planterat heroin i hans plastkasse när han tillfälligt skulle kliva av båten. Nu låg han här för evigt i en fängelsehåla med råttor som gnagde och ville äta upp honom. Det gick inte att sova, måste skydda benen. Han försökte komma upp, slog ifrån sig med foten och träffade pälsdjuret som skrek. Det blev tyst igen. Var råttan ensam? Han kunde lugna ner sig lite. Måste sova en stund. Var så trött. Han lade sig ner på bänken igen. Hårt och kallt. Drog filten över sig. Han slumrade till och försvann ner i dvala. Olsson blinkade med ögonen, såg ett svagt ljussken långt bort och kvicknade till lite. Nu var det något vid foten. Han smällde till med skon, hörde ett litet musskrik. Var var han? Ja visst, han var ju uppe på vinden. Nu kom han ihåg. Han skulle jaga ett jämmerspöke. Vill härifrån, bort från fängelsehålan. Drömmen dröjde sig fortfarande kvar i minne. Så småningom klarnade huvudet, men han hade en sprängande huvudvärk. Han måste försöka ta sig tillbaka till dörren. Nu kom han på ficklampan. Med lampans sken skulle det bli enkelt att ta sig fram. Fan, den fungerar inte. Långt bort kunde han se det svaga ljuset från dörrens nyckelhål. Sakta hasade han sig bort mot den. Samtidigt blev han medveten om en konstig frän doft som han inte lätt märke till tidigare. Det luktade unket som av gammal spindelväv. Det var samma lukt som han åtskilliga år tidigare hade känt när han varit inspärrad i en fuktig fängelsehåla där det sprang stora ludna spindlar på väggarna. Då spreds samma unkna doft från väggar och tak. Han kände rädslan krypa över honom, värre än någonsin tidigare i sitt liv. Något hos den där lukten gjorde honom nästan stel av ångest. Han kröp så fort han kunde till dörren och efter vad som kändes som en evighet kunde han höja armen, trycka ner dörrhandtaget och öppna den. Han måste ha varit medvetslös längre än vad han först trott. Solen var borta och dagsljuset hade försvunnit och ersatts av mörker. Han förföljdes åter av den där mardrömmen. Skulle han aldrig bli kvitt den? Lampan i trapphuset hade slocknat och han kunde genom ett fönster skymta skenet från en gatlykta utanför. Den illaluktande stanken blev allt starkare och starkare och när han tittade bakom sig såg han i det svaga ljusskenet från gatlyktan varifrån doften kom. Där kröp under taket, inte många meter ifrån honom, den största spindel som Olsson någonsin sett. Den såg ut att vara flera decimeter mellan de ludna benen. Det blixtrade konstigt rött från dess ögon, vilket gjorde att han kunde skymta kroppen där spindeln kröp ut efter taket, nu med ett lågt, väsande läte. Han stelnade till av rädsla. En mörkröd ljusstråle sköt ut från spindelns ögon. Det sved till ut efter halsen. Han ryckte till av smärtan, föll ut genom dörröppningen och lyckades smälla igen dörren efter sig. Och här var det slut på smakprovet. Vad hände med Olsson? Och vad är det för jättespindel som jagar honom?